Uppskattar du min podd? Stöd då vårt arbete med insamlingsstiftelsen Kvinnor och hälsa genom att följa länken nedan och sätt in ett bidrag. Och det är upp till dig vad du vill ge oss. Pengarna kommer att gå till medicinsk forskning på det som är kvinnors hälsa. Och varje år delar vi ut stipendier i Kvinnor och hälsas namn som har 90-konto.
Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***? So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Du lyssnar på Alexandras Nära ditt hjärta. Välkomna till Alexandra Nära ditt hjärta. Podden där jag bjuder in intressanta, aktuella och spännande personer. Idag så är det två hjärtedamer. Verkliga hjärtedamer för mig. Båda genom sin gärning och arbete och forskning. Men också genom de underbara personligheter som de är båda två. Och jag har haft nöjet och glädjen att lära känna dem. Och jag kan verkligen säga att det är ju delad glädje, dubbel glädje. Så därför är det så roligt att ha Maj-Lis Helenius och Mia Kivipelto här idag. Välkomna båda två.
Tack.
Tack så mycket.
Och ja, Maj-Lis, du har varit ute och joggat förstår jag. Stockholm runt här nu på förmiddagen.
Nej, jag har inte hunnit det än idag, men ut ska jag nog ta mig innan kvällen är över.
Ja. Nej, jag skojar lite med det för jag vet att vi pratar lite om vad man kan göra för att nå en sån här underbar känsla av flow som det heter. Mm. Och då nämnde du just att jogga för dig. Det är väldigt, väldigt bra och viktigt tydligen.
Ja, det stämmer. Då mår jag bra.
Och det är givet att Maj-Lis som är professor och har som specialitet, visst är det så, kardiovaskulär prevention som jag har lärt mig.
Stämmer bra.
Kallas ju livsstilsprofessorn. Och så Mia Kivipelto då, den kända professorn som forskar på Alzheimer, demens, men som är professor i klinisk geriatrik. Heter det så?
Det heter så.
Ja, så bra. Och det här med hjärnan, därför att det är ju så att nu är det hjärnan som är på tapeten, fast hjärta har vi redan varit inne på, men hjärta och hjärna hänger ihop. Har jag fel när jag säger det? Vad säger ni båda?
Det är helt rätt, Alexandra, och därför har vi jobbat nu tillsammans med Maj-Lis och skrivit den här boken också om hjärnhälsa. Allt som är bra för hjärtat är också bra för hjärnan.
Ja, men det är ju som en dröm att hjärna och hjärta hänger ihop. Jag vet, jag har under många år så ställde jag frågan lite då och då när jag träffade experter och kollegor till er, så sa jag, är det hjärnan eller är det hjärtat som bestämmer? Men då fick jag ju alltid svaret att ja, men det är ju hjärnan som bestämmer. Fast man vill ju gärna tro att ja, men ibland hinner väl hjärtat före, det vill säga emotionerna före i alla fall. Kan det inte vara så?
Ja, vad säger du, Maj-Lis? Jag skulle tänka precis det här också, att hjärtat och hjärnan hänger ihop mycket med vad vi har tänkt. Och allt som påverkar hjärtat påverkar hjärnan, och visst känslorna, hur vi upplever saker, påverkar också hjärnan och minnet. Så att där finns det mycket möjligheter också att påverka hjärnan. Jag brukar säga att allt vad vi gör, vår livsstil, påverkar hjärnans både struktur och funktion, vilket är fantastiskt. Och det öppnar också möjligheter för förebyggande åtgärder.
Mm. Och sen något som jag tycker är så spännande i forskarvärlden, det är att vi lär oss mer och mer om hur, ja, hur ska jag uttrycka det, hur hjärnan och hjärtat pratar med varandra. Man kan säga att om man är ledsen eller stressad så påverkar det hjärtat. Man kan få ja, hjärtrusning eller lite oregelbunden puls eller något sånt. Men å andra sidan, mår man inte bra i hjärtat så påverkar det också hjärnan och hur vi mår mentalt. Mm. Så att det hänger verkligen ihop.
Ja, och visst är det så att man kan komma ihåg sådana saker lättare där man har haft någon känsla med sig. Minnen från barndomen eller musik kan vara ett verktyg att få fram även gamla minnen. Så det är också ett exempel hur känslorna och hjärtat och hjärnan och minnet hänger ihop.
Ja, och jag tänkte då på, jag som nu ser så dåligt som ni vet, jag tänker just på det här då mitt därför starkare doft- och luktsinne, så tänker jag på det här med när man känner en doft. Och det kan ju sätta igång hjärnan också.
Ja.
Att man minns, åh, det där, ja men det var ju någonting som mamma brukade ha med när hon lagade, eller vad kände jag det? Vad var jag då? Var jag på Capri när jag kände den där underbara doften av den där blomman? Vad är det för någonting?
Ja, ja.
Eller var det ute på någon skärgårdsö i Roslagen? Eller vad var det någonstans? Ja, ja. Nej, men alltså, det är fantastiskt hur våra sinnen kan få igång just den här hjärnverksamheten. Eller, ja, eller är jag på rätt spår?
Absolut då. Det tror jag också, vi har nu lärt oss, alltså hjärnforskningen, vi har lärt oss så otroligt mycket senaste åren. Vi har bättre verktyg att visualisera vad som händer i hjärnan. Och bara det här vad du sa det, Alexandra, att lukt, vad liksom luktsinnet, det går ju direkt till hjärnan och verkligen stimulerar fram vissa minnen. Så det har vi kunnat visa i forskningen. Och jag tänker också direkt att skulle vi kunna använda mer den här kunskapen att få fram minnen och också lära mer saker. Så att det är mycket möjligheter jag ser för att vi använder den här kunskapen även kliniskt.
Mm. Jag tänker så här, många, eller alla skulle jag vilja påstå, alla vill vi ha bästa tänkbara hjärnhälsa. Alltså alla vill vi ha bästa tänkbara hälsa. Sen vet vi också att det är så mycket vi vet, men vi följer inte alltid det där som vi vet och vi har hört och vi har läst och vi förstår alla råd och sådär. Men när det här som ni nu kombinerar, hjärnhälsa, det är ju, ja, nytt är det ju inte för experter, men det är ju ganska nytt ändå för många att just en livsstil påverkar vår hjärna så mycket som det gör. Hur mycket, Maj-Lis, alltså kan man säga att livsstilen påverkar?
Mm. Ja, jag tror Mia ska fylla på med hur mycket den påverkar just hjärnan, men generellt kan man säga att trots det här som du uttrycker nu, Alexandra, att vi vet väldigt mycket om maten, rörelsen, stressen och hur den påverkar vår hälsa. Men det är svårt att ändra vanor. Men trots det så har vi underskattat livsstilens betydelse. Vi vet idag att uppemot, håll i er nu, 80-90% av hjärtinfarkterna i medelåldern skulle vi kunna förebygga.
Oj,
det är ju oerhört mycket. Och Mia, vad vet vi idag om livsstil och hjärnhälsa?
Nyaste siffrorna visar att minst 40% av all demens är kopplat till livsstilsfaktorer och miljöfaktorer som vi kan påverka. Och jag tror att den här siffran kommer vara ännu högre när forskningen går framåt. Så det är bra, vi är väldigt klart och det ser bra ut. Siffrorna är stora.
Hur kan vi förebygga och vara, alltså när ska man börja, jag menar, börja förebygga? Det är klart man kan ju aldrig börja för tidigt att leva hälsosamt eller att leva bättre eller ha bättre, skaffa bättre vanor, det förstår vi ju alla. Men är det för sent ibland eller hur är det?
Jag kan börja där redan och sen Maj-Lis, du kan ge mer input där också. Vi brukar säga så här att det är aldrig för tidigt att börja förebygga minnesproblem eller demens. Vi vet att den här processen som leder till Alzheimer kan börja 20 eller 30 år innan vi kan göra diagnosen. Så att det är aldrig för tidigt. Men samtidigt är det aldrig för sent. vi kan alltid göra någonting för hjärnhälsa och den generella hälsan. Och det har vi kunnat visa i våra nya studier, både fingerstudien och MindAD. I MindAD-studien vi hade patienter som hade lindrig Alzheimer. Och de mådde så mycket bättre när de gjorde den här fingermodellen med fysisk aktivitet och kost och alla de här åtgärderna. Så det är aldrig för sent. Vad säger du, Maj-Lis? Tycker du på samma sätt?
Ja, verkligen. Jag håller med. Vi vet ju att hjärt- och kärlsjukdomar och hjärnans minnesproblemen hänger ihop. Och det är precis detsamma med hjärt- och kärlsjukdom, att redan hos små barn kan man se de första tecknen till att blodkärlen är påverkade, åderförfettning. Och vi vet också från nya stora studier på äldre människor att det går att förändra vanor. Ett. Mm. Två, att vanorna har stor effekt på vår hälsa, inklusive hjärnhälsan. Så att jag håller verkligen med, och det är ett av de viktiga budskapen i boken.
Då måste jag be Mia, men givetvis med stöd och sufflering av dig, Maj-Lis, att berätta om den här fingerstudien, för det är inte alla som är bekanta med den, och alla har ju, som lyssnar nu, har ju inte hunnit läsa boken ännu, fast man ska givetvis utgå ifrån att alla kommer att läsa boken och kommer att skaffa boken förstås. Men hur som helst, vad är fingerstudien? Berätta.
Fingerstudien var den första studien i hela världen som visade att det går att förebygga minnesproblem när man åtgärdar flera saker samtidigt. Det har varit många studier hittills eller tidigare som inte fick så bra resultat, och de fokuserade bara på en sak, eller det var olika läkemedel och ganska negativa resultat. Men i finger, vad vi gjorde var att vi paketerade ihop olika åtgärder. Det är lätt att komma ihåg, därför att det är som en hand och fem fingrar. Vi har fysisk aktivitet.
Vi upprepar fysisk aktivitet.
Andra fingret är hälsosam balanserad kost.
Hälsosam balanserad kost, ja.
Tredje är hjärngymnastik.
Hjärngympa.
Yes, och sen fjärde är sociala aktiviteter.
Sociala aktiviteter.
Väldigt viktigt, det har vi sett under pandemin att det verkligen behövs. Och det fjärde är att ta hand om alla riskfaktorer för hjärtat. Blodtryck, kolesterol, fetma och diabetes.
Det femte var det.
Ja, det är det femte. Hjärtat, riskfaktorer för hjärtat.
Ta hand om alla riskfaktorer. Och då ta hand om dem. Då måste man ju veta. Då behöver man ju gå och få mäta hur det står till. Eller hur, Maj-Lis?
Ja, jättebra att du stannar till vid det, Alexandra. För att det är ju så att ett högt blodtryck eller höga blodfetter, det är ju ingenting som syns utanpå eller man känner, och inte ett stigande blodsocker heller. Men tack och lov så är det ju faktiskt så idag att hälften av alla regioner inbjuder nu befolkningen från 40 års ålder och uppåt till en hälsoundersökning och ett samtal om livsstil och hälsa.
Jaha.
Och om man inte har turen att bo i en sån region så kan man idag vända sig till sin vårdcentral eller företagsläkare om man arbetar och får göra en hälsokontroll. Det är viktigt att ha koll på blodtryck, blodfetter, blodsocker. Midjemått till exempel, det kan man mäta själv. Men mycket måste man ta ett blodprov för att upptäcka.
Oj, 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 det där med midjemått. Vad ska vi ha för midjemått då? Är det inte väldigt individuellt, eller?
Det är ju såna här riktlinjer, de har en tendens att bli lite fyrkantiga, men de är ändå vetenskapligt framtagna och har något, det är något att luta sig mot. Oho. När vi kvinnor blir mer än 88 cm runt midjan, då klassas det som bukfetma av den graden att det ska åtgärdas och följas upp. Och motsvarande gräns för våra män är 102 cm.
Och visst är det positivt att även små steg med livsstil och sånt kan man minska till exempel fetma, övervikt eller högt blodtryck, med livsstil eller med mediciner om det behövs, har en stor påverkan. Och då kan man minska risken för både hjärt-kärlsjukdomar men även demens. Så där har man många studier, inte bara finger men även andra studier som har visat samma sak.
Det där är viktigt.
Verkligen. Nej, men just det här att, jag menar, vi har ju vetat tidigare förstås att livsstilen är viktig för att ja, man bör ju på grund av just hjärta-kärlhälsan. Men nu när vi lägger till det här med hjärnhälsan, då tror jag att det kommer att få ännu större genomslag förstås. Jag är övertygad om det, är klart det är så. För jag menar, vem vill bli dement eller få Alzheimer i onödan eller för tidigt? Och kan man skjuta upp det så är det klart att man vill det genom att då förändra sin livsstil.
Ja.
Det måste ju vara det optimala. Jag menar, det finns väl ingen som... Eller ja, det
kanske finns. Och sen tänker jag också att hjärnhälsa, hjärnan är oftast den svagaste länken när vi blir äldre. Vi lever längre och längre, vilket är positivt, men hjärnan är ofta den svagaste länken och därför behövs det här med förebyggande åtgärder. Och det är inte bara att förebygga demens, vi kan också optimera hjärnans funktioner som vi såg i fingerstudien. Minnet blev 40% bättre, planeringsförmåga 150% bättre, snabbhet är över 100% bättre. Så det är också vardagliga funktioner. Vi vill vara aktiva och jobba och fungera så bra som möjligt.
Men vad ska man då göra, till exempel det här med hjärngympa? Det är ju ganska omtalat, men vad rekommenderar ni? Jag menar, om man nu ska gympa sin hjärna.
Maj-Lis, vill du ge dina favoriter? Vad är bra hjärngymnastik?
Ja.
Det är individuellt, eller hur också? Vad gillar man? Jag tror mycket på det också, att vi ska hitta saker som vi trivs med.
Det är nog att, ja, precis som Mia säger, väldigt individuellt. Men att utmana hjärnan lite grann. Att testa något nytt kanske. Lära sig ett nytt språk. Börja på någon kurs eller... Ja, egentligen vad som helst som är, ja, lite utmanande.
Ja. Som är nytt, ja.
Nytt, är precis. Nytt.
Ja. Jag håller med att just det som att man hittar lite nya utmaningar. Speciellt har vi också sett att när man pensionerar sig, när man inte jobbar längre, det är ganska känslig fas i livet, därför då får man inte längre den här stimulansen från jobbet, och då kan det vara bra, som vi beskriver i boken, tänka redan lite innan, ska jag hitta någonting som kompenserar, någonting annat som också ger engagemang och lite meningsfulla aktiviteter. Så jag tror att det är många dimensioner där vad det gäller hjärngymnastik.
Ja, jag skickar med här, gå med i 1,6 miljoner klubben. Det är jättebra.
Jättebra.
Man får så mycket ny kunskap. Och det blir ett engagemang och det blir liksom, man får inspiration av alla möjliga slag, så att det är viktigt. Men när det gäller just det vi nu kommer in på, det här med de blå zonerna, för det tar ni upp i er bok också. Då är det ju, ska någon förklara vad det är egentligen? För alla vet kanske inte vad det begreppet innebär.
Maj-Lis, vill du förklara blå zonerna? Du har jobbat ganska mycket med de frågorna också.
Blå zoner kallades så därför att den första forskaren som började studera det här, han ritade med en blå penna på en karta. Men de här blå zonerna är helt enkelt områden runt om i världen där människor i allmänhet blir väldigt gamla. Där det till exempel finns flest 100 plusare eller 110 plusare till och med. Två områden som är väl studerade och ofta omtalade, det är till exempel Okinawa i Japan och Sardinien i Italien, Europa. Och levnadsvanorna, matvanorna är lite olika på de ställena, men det finns mer som förenar än vad som skiljer dem åt. Och lite kort kan man väl säga att vad gäller maten så är det ett kostmönster som garanterar att man får i sig allt som vi människor behöver, och vi är allätare. Men det är också ett kostmönster där man får i sig väldigt lite av de näringsämnen som inte är så bra, salt, socker, mättat fett till exempel. Det är det ena. Sen är det hög vardagsaktivitet hela livet. inte hård träning, utan att man är aktiv från det att man är liten till man är riktigt gammal. Sen är det att vara aktiv även mentalt, då, alltså social samvaro och att man, någon pensionering finns liksom inte. Det är inte någon skillnad på att vara, större skillnad i alla fall, 50, 60 och 70, 80. Och vad är det mer? Fyll på, Mia.
Jag tror att det var mycket det som du sa, just det att det är daglig motion är en naturlig del av deras liv. Det finns inte kanske gympasal eller gymkort, utan det är mer en naturlig del av detta. Låga nivåer av stress, det här med stress också tror jag i dagens samhälle är en av de faktorerna som är mer och mer. Så någonstans de har den här fingermodellen ganska naturligt, och det kan se mer utmaning i dagens samhälle. Hur ska vi hitta de fem fingrarna och även stresshantering så att det blir så bra som möjligt?
Just det, och en annan sak som vi skriver om i boken och som brukar lyftas, det är delaktighet, eller beteendeforskarna kallar det en känsla av sammanhang. Och det, Alexandra, det kan vara att vara med i 1,6 till 8,6 till exempel. Det kan vara delaktighet i familjen eller i samhället i stort eller i en kyrka eller delaktighet.
Ja.
Helt rätt. Ja, nu fejdade ni ut.
Gjorde vi? Hallå?
Nej, där är ni igen. Nej, det var, jag tappade Maj-Lis en kort sekund, men det var en kort sekund bara. Ja visst, delaktighet är så oerhört viktigt. Och det känner man ju, inte minst under pandemin, att du nämnde ju det också, Mia, att så många som då har mått så dåligt under den här isoleringen som ju drabbade så många. Därför att man inte har fått, kunnat, eller det har inte varit tillåtet att umgås och inte ta emot besök, och om man nu bor på äldreboende eller hur man nu bor och hur man har haft det. Och det har ju varit förskräckligt för många, många människor. Alltså vilken misär det har blivit mentalt. Och där ser man att ensamhet är en självvald. Det finns ju de som lever ensam och väljer detta. Det är ju en sak. Men inte när den kommer så här ofrivilligt och påtvingad.
Nej.
Då är den ju farlig faktiskt. Ja.
Och där har vi faktiskt gjort en studie hur covid-pandemin har påverkat dessa riskfaktorer för hjärnhälsa. Och precis vad du säger, Alexandra, ensamhet, också känslorna av hopplöshet hade ökat väldigt mycket. Speciellt hos de äldre som bodde ensamma. Sömnproblem och även upplevelse att minnet inte fungerar så bra. Så det hänger ihop. Fysisk aktivitet hade minskat. Många sitter mer hemma. Och jag tänker att är det här mer långvarig situation som det har nu varit, så det kan ha negativa effekter för hjärnhälsa. Så det känns att finger behövs ännu mer nu i den här situationen.
Ja, verkligen, verkligen. Och så intressant att än en gång betona att den studien är unik, eftersom den visar att när det är många faktorer, de som samverkar och påverkar hjärnhälsan och livskvaliteten, då kan vi bromsa, skjuta upp det här med åldrande, och alltså demens, åldrande av hjärnan ska jag säga, och demens och Alzheimers utbrott, eller hur? Medan om man bara ser på en i taget så har det tidigare misslyckats. Visst är det så?
Så kan man sammanfatta det. Att man måste aktivera alla fem fingrar helst varje dag. Försöka lyfta det positiva och minska det negativa. Och då har man bra möjligheter att minska risken eller i alla fall flytta fram den av demens. Så där har vi bra bevis redan att det är möjligt. Vilket är fantastiskt.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
A lot can happen in the next 3 years, like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times. underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Ja, och vad ska vi nu tänka att vi ska äta, Maj-Lis? Det tänkte jag fråga dig.
Mm. Ja, det fantastiska är att den samlade forskningen idag, den visar att det finns ett sätt att äta som är bra för hjärnan och som är bra för resten av kroppen och hälsan i stort. Och det är, ja, jag ser framför mig, och det finns i boken också, en pyramid som beskriver vad bra mat är. Och pyramiden, den skvallrar både om vad vi kan äta och ungefärliga proportioner. Och basen är väldigt grön, eller egentligen är den färgglad. Växtbaserad säger man ibland, för där har vi grönsaker, frukter, bär, ärtor, bönor, linser. Vi har fett, men basfettet skulle egentligen behöva vara vegetabiliskt. Sen kommer de viktiga fiskfetterna, eller inte bara fisk egentligen, utan idag pratar vi mycket om havsmat. Mm. Det kan också vara musslor, skaldjur, alger faktiskt. Mm. Sen blir det lite trångt i pyramiden, och där kommer det här som vi av tradition har ätit och äter väldigt mycket av i norra Europa. Där har vi alla våra mejeriprodukter och ägg, och där kommer yoghurt och smör och ja, ni vet. Sen är det riktigt trångt, och där uppe kommer processat kött, alltså korv och rött kött. Och så i toppen ligger det lite socker. Ungefär så där har maten sett ut i fingerstudien och i andra studier där man har sett effekt på hjärnhälsa och hjärt-kärlhälsa. Ungefär så där. Och då kan man kan ha den där pyramiden i huvudet eller på kylskåpet då. Eller titta ner i sin korg när man har handlat. Men är det minst en tredjedel, kanske lite mer, grönsaker? Har jag fått med några sardiner eller en bit lax idag? Och har jag valt en god mager ost och ja, ni förstår.
Och vad jag tyckte var roligt, Maj-Lis, var just den här att i boken vi ger inte bara teori, men lite inspiration och tips och praktiska råd. Hur kan man ändra sin livsstil och kost? För det är ofta den frågan vi får, varför vi ville också skriva boken. Så vi har även de här 30 olika recepten. Hur kan jag tänka med frukost, lunch, middag, kan jag modifiera mitt favoritrecept så att det blir lite hälsosammare? Där tror jag att just vad jag har också fått ofta frågor, att hur gör jag det mer konkret? Så att där hoppas vi att boken hjälper.
Åh, ja, men det bra. Är ju bara underbart. Nu ringde telefonen. Är det dags för en Kiruna nu?
Ja!
Nu är det dags för en Kiruna. Nu ska vi röra på oss. Man ska inte sitta längre än, vad är det, en halvtimme, va?
Nej, men du är rätt, eftersom, ja, nu vet ju alla som har lyssnat på Alexandra och 1,6-2,6 miljoner klubb att vi sitter 9-10 timmar i snitt, och det är på tok för mycket. Det betyder att vardagsrörelsen har minskat kraftigt, så att ett jätteenkelt sätt att få in lite rörelse i vardagen, det är att en gång i halvtimmen göra en Kiruna, alltså 10 djupa knäböj. Eller vad som helst egentligen, det är rörelsen vi ska åt, så nu står vi här och knäböjer.
Då gör vi lite knäböjningar här.
Det fantastiska med en Kiruna, det är ju att lår och rumpa, det är faktiskt kroppens största muskler. Där bryter vi ner blodsocker, vi omsätter blodfetter, men där produceras också, just nu när vi gör så här, faktiskt tusentals olika proteiner som sprids med blodet. Och några av de här, de har omedelbara effekter på hur vi mår mentalt. Vi blir lite piggare, vi blir lite mera rofyllda. Det här är sant. Och några kallar vi för antideppproteiner eller gladproteiner, skrev vi i en lärobok. Det är väl uttryckt. Ja, men vad bra att påminna oss.
Och man känner effekten direkt, visst gör man det. Man känner lite att man blir lite piggare och gladare. Roligt.
Man skrattar direkt.
Ja.
Men Alexandra, om jag får fylla på lite där. Jag blir så glad, Mia, att du nämner recepten.
Ja.
För det här tror jag är så viktigt att vi läkare, vi som jobbar i hälso- och sjukvården, vi måste bli ännu bättre på det här praktiska steget. Mm. Det räcker inte att vi berättar om vad forskningen har lärt oss och hur det är nu i det här fallet. Då. Vilken mat är bra för hjärnan och för kroppen och hälsan i övrigt. Vi måste ju också tala om, jaha, men vad är det jag ska ha i mitt skafferi och vad kan jag laga till? Och så måste det vara, vackert, inspirerande, lockande. Inte pekpinnar det där är så viktigt.
Visst. Ja, men tänk fröjden och glädjen att komma till ett frukostbord där det står, jag minns det så här på vintern, där det står två tända ljus. Mm. Där man har ställt fram helst då några tulpaner. Mm. Eller i alla fall så har man någon frukt så det är lite färg på bordet. Och det är dukat även om det är bråttom i regel på morgnarna. Men i alla fall att man ser att det är lite omsorg. Mm. Men det blir så skillnad än om man liksom kastar i sig någonting ståendes vid köksbänken. Och det är klart det händer också i mitt fall. Därför att man har bråttom ibland och man försover sig ibland. Och så. Mm. Men jag menar som regel.
Ja.
Det gör så skillnad och alla dessa sinnen påverkar ju oss. Eller hur, Mia? De hänger ihop, de här sinnena.
Jag tänkte precis att det där var vi började, olika sinnen då, när vi äter. Det är inte bara mat, utan det är också socialt. Det är sinnen, vi njuter och det är viktigt. Och jag tänkte också vad vi skriver i boken, vad det här viktiga med fikastunden. Maj-Lis, du har pratat mycket om det här också. Att man kan ju fika och äta något gott. Jag älskade mycket den här muskelmuffinsen. Äta muskelmuffins och fika. Som även gör att muskelmassan kan se öka. Så man kan fika och man kan baka på
berätta,
ett
helt annat sätt. Nu måste ni stanna till för det känner inte jag till. Vad har jag missat här nu då?
Ja,
är det muskelmuffins?
Ja, vi kallar de här muskelmuffins.
Visst är det härligt?
Det är riktigt. Det är ett recept som bygger på bland annat studier som är gjorda i Uppsala, alltså i svenska studier. Jo, men kunskapen om vad fetterna betyder för vår hälsa har ökat väldigt mycket. Och idag så börjar vi förstå att, ja men låt säga att om vi nu bestämmer här idag att men nu ska jag använda lite mera oljor och till exempel baka mera på solrosolja. Så tar det bara några veckor så har vi byggt om våra cellväggar i musklerna lite grann och stoppat in såna här fleromättade fettsyror. Inte bara det, fettsyrorna tar sig ända in i cellkärnan. Och så fäster de på små receptorer där på cellkärnan, tar sig in mot vårt DNA, påverkar gener som ska bilda proteiner som vi hela tiden behöver för att kunna bygga om våra muskler. Hjärnan, skriver Mia i boken, den är plastisk. Hela kroppen är dynamisk eller vad jag ska uttrycka. Vi bygger om oss hela tiden. Och då, när vi
även jag som är så gammal.
Absolut. Och då kan vi faktiskt med hjälp av vilken sorts fett vi äter påverka vår muskelmassa. Hör och häpna. Det här är bara en liten lite
smålöst. Så om jag nu börjar och göra såna här muskelmuffins, då kommer jag få vadå? Nya muskler?
Det kommer att underlätta. Det är ju inte så att det här är den enda lösningen. Vi behöver rörelsen och vi behöver styrketräning och vi behöver en hälsosam kost överhuvudtaget. Men det här är ett exempel på vad valet av fetter kan betyda. Mm. Lite roligt exempel.
Ja, men du, för att göra det enkelt, kan man fråga så här. Skulle man kunna tillsätta tre matskedar av en olivolja eller en då solrosolja som du sa varje dag och så blir det jättebra?
Då blir det bättre och ännu bättre blir det om man byter ut något av de animaliska fetter som vi äter väldigt mycket av i Norden. Mm. Så väljer man en olja istället, då får man effekter på blodfetter, på blodtryck, på bukfettman, på sannolikt på minnesfunktioner också har man sett i observationsstudier. Ja. Stämmer?
Det stämmer, absolut.
Jag förstår, så de här klassiska smörgåsarna, där borde man ta bort smör eller vad det nu kan vara, Bregott eller liknande som ligger på och istället ha bara olja.
Vet du, du är som alltid klok, Alexandra. Ungefär 10% av det fett som vi får i oss i Sverige, det får vi i oss på smörgåsarna.
Ja.
Och ett sätt att få till det lite vad gäller kvaliteten på det fett vi äter, det är att välja ett vegetabiliskt fett på smörgåsarna. Mm. Mm. Och smörgåsar behöver inte alls vara dåligt. Det finns några härliga recept där i boken också.
Mm. Oh, yeah.
Om man väljer ett grovt bröd och ett växtbaserat matfett på smörgåsen och sånt schysst pålägg, så kan det bli ett riktigt bra frukost, lunch eller kanske till och med ett kvällsmål.
Härligt. Men du, Mia, vad ser du nu? Det är också de här riskfaktorerna vi har pratat om. De är ju fem, för det är fem fingrar. Men sen så har du hittat nya riskfaktorer också.
Så är det. Listan har blivit längre och längre.
En hand till kanske?
Ja, jag tror att det kommer bli en hand till faktiskt. Vilket är bra. Och där är det faktorer som vi nämnde redan. Ensamhet. Inte bara depression som har varit mer etablerad riskfaktor. Men ensamhet. Känsla av hopplöshet. Stress, sömnstörning, de är ganska vanliga även hos yngre personer idag. Ja. Och sen en som jag tycker är ganska viktigt är hörselproblem. Nedsatt hörsel, vilket är vanligt och kan vara någonting som ökar risken för minnesproblem. Kanske därför att man blir lite mer isolerad, man har svårare att följa med. Och också hjärnan får lite mindre stimulans. Så där är det en sak som är viktigt att upptäcka och åtgärda. Så det gillar jag på något sätt, när man har också någonting vi kan göra åt detta. Och jag tror att det kommer finnas som sagt flera faktorer vi kan påverka.
Mm. Och med de här, den här kännedomen nu och kunskapen om att det här är möjligt att påverka. Nu kom den här fingerstudien första gången du skrev om det eller gick ut med det. Det är ju några år sedan nu. Mm. Kan du se att det har blivit något resultat? Kan du?
Åh, det känns helt fantastiskt att se de resultaten. Först vad vi fick från studien, att det var så tydliga resultat för hjärnan och kognitionen, men även för andra olika sjukdomar. Risken för andra kroniska sjukdomar minskade med 60%. Risken att hamna på sjukhuset minskade med 20%. Och vi ser nu också att det är tydliga hälsoekonomiska vinster om man skulle kunna flytta fram depoten av demens. Så vi ser effekter både på individnivå men även på samhällsnivå. Och det som gör mig jätteglad är att det är nu i hela världen man vill testa fingermodellen. Jag skapade World Wide Fingers nätverk 2017 och nu har vi 45 länder från alla kontinenter som är med i World Wide Fingers. Jag tror att vi kommer lära oss mycket om från olika matkulturer, från olika länder. Vad är det bästa sättet att förebygga demens?
Fantastiskt. Helt otroligt. Och vad kan man se att nästa steg, alltså utvecklingen framöver, för jag förstår att din forskning, eller er forskning ska jag säga, den står ju givetvis inte still. Det vittnar ju den här boken om nu. Och ni har kombinerat och slagit ihop er klokskap och vishet på ett naturligt sätt. Men vad är nästa steg här nu då? Vad kan vi vänta, om ni kan lätta lite på förlåten som man säger?
Vill du börja, Maj-Lis? Jag har sen lite kanske kring läkemedel också, men om vi tänker livsstil och sånt, har vi där något specifikt?
Ja, det är någon symbolik i det här att Mia inbjöd mig att vara med författare också. Då återkommer jag till det här som vi har pratat om flera gånger redan, att vi ser att det är samma bakomliggande riskfaktorer och samma hälsosamma livsstil påverkar hjärna, hjärta, ja hela hälsan faktiskt. Mm. Och då tänker jag att i framtiden så ska vi kroka arm mera, jobba förebyggande både inom hälso- och sjukvården men långt, långt innan på samhällsnivå. Och ibland naturligtvis måste vi jobba vad vi säger diagnosspecifikt också. För att det finns saker som är väldigt specifika för hjärnan och för hjärtat och för cancersjukdomar och så vidare. Men vi skulle vinna väldigt mycket på att arbeta mer tillsammans. För det är ett väldigt enhetligt budskap. Mm. Och att människor ska få ta del av den här nya kunskapen och känna sig trygg i den också. Mm. Mm. Och sen är det aldrig någon motsättning mellan livsstilsförändring och olika nya farmakologiska landvinningar. Naturligtvis inte.
Nej. Håller med. Och där tycker jag också att vad vi gör nu, Maj-Lis, är att implementering, det tar ofta minst 10-15 år att börja använda den här nya kunskapen i samhället och verkligheten. Aha. Och därför sänder vi att vi vill skriva också boken, att sprida kunskap och inspiration, aha, att vi kan använda det. Det som kommer med i forskningen är just den här också, att det är inte livsstil eller läkemedel. Ibland måste man kombinera dem. Ja. Och vi börjar nu, genast när pandemin tillåter, en ny studie som heter Metfin. Och då kommer vi testa en kombination.
Vad heter den, sa du? Jag hörde inte.
Metfinger. Och Met kommer från metformin. Ett läkemedel som används mot diabetes. Jaha. Och det är så spännande att diabetes läkemedel kanske är någonting som kan förebygga demens och Alzheimer.
Nej.
Och speciellt om vi kombinerar det med livsstilsfaktorerna. Det är inte för alla, men det är bara för dem som har prediabetes eller nära diabetes. Att då läcker vi till ett läkemedel till det här paketet. Och så kommer forskningen gå nu framåt för Alzheimer också. Att livsstilen är alltid där. Och sen vi kan läcka till olika typer av farmakologiska läkemedel till det här. Jag brukar säga att det är en cocktail. Det finns inte ett läkemedel utan alla vi kanske behöver olika typer av åtgärder. Så vi är också på väg mot individanpassade åtgärder. Vi alla har olika riskprofiler. Så att ditåt är forskningen på väg vad det just gäller hjärnhälsa och Alzheimer.
Okej. Men det är väl ändå så här att någonstans vill jag skjuta in i alla fall det som jag vet också att Maj-Lis i tidigare böcker och tidigare föreläsningar har lyft fram, och det är att om vi nu talar om det här med midjemått och vi talar om att ändra livsstil och så kan man ändå påpeka att det handlar ju inte om att bli så smal som möjligt, utan det handlar om att man ska må så bra som möjligt och man kan vara hälsosam och må bättre även om man är, om vi säger, kraftig och har riktiga former så att säga. Eller hur, Maj-Lis?
Jo, men det är sant. Vi är väldigt fixerade vid vågen och antal kilo, men vi vet ju att var kilorna sitter och hur mycket muskler vi har, det är egentligen viktigare faktiskt. Det finns mycket forskning som visar hellre rund och rörlig än smal och stillasittande. Mm. Och då har man sett att samma koppling gäller till hjärnhälsa och minnesstörningar, att det är framförallt bukfettman som är kopplad. Och sen ska man komma ihåg något som Mia var inne på för en stund sedan, att varje steg i rätt riktning har större effekter än vi trodde. Mm. Och att precis som flera negativa riskfaktorer förstärker varandra, man har lite högt blodtryck, lite högt blodsocker och så lite höga blodfetter, då blir det inte 1 + 1 + 1, blir inte 3 utan det kan bli 6 eller 9. Mm. Men tack och lov så gäller det motsatta också, att om vi lyckas göra en liten förändring i maten, rörelsen, sömnen, så förstärker de effekterna varandra också. Så ja, varje steg i rätt riktning har betydelse för hälsan.
Ja. Vilka härliga slutord ifrån Maj-Lis Helenius, medskribent i boken då, Hjärnhälsa, tillsammans med Mia Kivipelto. Och Mia Kivipelto, vilka slutord vill du ha då i den här podden Nära ditt hjärta?
Den här boken har varit ett fantastiskt samarbete och jag är så glad att vi har gjort det. Och jag hoppas verkligen att det kan öka både kunskap, evidensbaserad kunskap och forskningsresultat, men även inspiration kring hjärnhälsa. Det är så mycket vi kan göra alla. Mer forskning behövs, men det är mycket vi kan göra redan idag. Och igen, alla händer och alla fingrar behövs.
Och framför allt så måste jag, jag vill ta fasta på det som ni har båda berättat om här att, och skriver om mycket, mycket, mycket mer än vad vi hinner prata om här i den här podden, att det är aldrig för sent. Och det är ju så hoppfullt. För jag menar, det är klart att många står mitt i livet och ännu senare i livet så att säga. Och man tycker att det är väl ingen idé. Men då vet jag att det finns en historia. Just det, det kommer jag på nu, Maj-Lis. Det var en man som började gå i trappor, eller hur?
Ja. Ja, du tänker på mannen som blev av med sitt höga blodsocker.
Ja, just det.
Mm. Det är ett fint exempel.
Ja, vad gjorde han? Berätta.
Ja, han bodde på tre trappor och när jag pratade med honom i en telefonuppföljning och jag tyckte, eller jag föreslog att men du bor på tre trappor, kan du tänka dig att börja gå? Ja, det kan jag väl, men det kan väl inte hjälpa så lite. Och sen hördes vi igen efter 6 veckor och då hade han normaliserat sitt höga blodsocker av att gå de där tre trapporna upp till sin våning. Så lite hade så stor effekt. Det var honom du tänkte på, jag tror
det. Ja, det var honom jag tänkte på. Och det är klart att det gäller väl även då, fast det är skillnad ibland mellan kvinnor och män. Om det vore en kvinna som gjorde samma sak. Så det är klart att det,
absolut, där är vi helt lika.
Där är vi lika. Jo, det är ju underbart att, att så små steg. Men varje steg i rätt riktning är ett steg åt rätt håll. Så att det får vi väl ta som en slutknorr här på vårt samtal idag. Men hörni, vad underbart att få träffa er. Och man blir så inspirerad så att det är bara en fröjd åt det. Och jag är så glad och tacksam för att ni ville komma hit idag och att vi kan få dela den här kunskapen. Och alla måste skaffa boken nu och bli inspirerade ännu mera av allt ni delar med er av och allt ni berättar om och er fantastiska kunskap. Och kommer då komma ett webbinar framöver, kan jag ju flagga för, där man får träffa er igen. Så alla som nu har blivit fans, precis som jag, i, vad ska vi kalla det för, MM-klubben. Mia Maj-Lis-klubben. MM-klubben, det var väl bra. De kan få, vi kan få mera snart genom webbinar som följer framöver också i 1,6 och 2,6 regi. Så fortsättning följer. Men jag tackar er för idag. Och ja, vi ser fram emot nya rön och ny inspiration.
Tack så mycket.
Tack för idag. Hej då. Hej då.
Tack och hej.
Hej hej. Ja, det var väl en härlig start på säsong nummer 2 för Alexandras Nära ditt hjärta. I podden så nämner jag ett webbinar. Och det har vi redan sänt nu när den här podden har gått. Men det kan du hitta på vår YouTube-kanal. Och den heter 1,6 miljoner klubben. Där kan du hitta många, många av våra webbinarier. Ja, de allra flesta. Och det är mycket otroligt fantastiskt intressant och inspirerande att lyssna till där. Missa inte det. Och så vill jag flagga för nästa podd. Där vi kommer att träffa Lisa Nilsson. Och det blir förstås ett möte att minnas. Vi hörs snart. Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.
Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com.
Du har lyssnat på Alexandras Nära ditt hjärta.